Vad tycker du innerst inne om ärtor i carbonara? Kom igen.
Alltså. Säg det nu bara.
Säg det. Säg det.
Okej, det är en tjejingrediens. Snart blir det väl hyvlade polkabetor också.
Och välkomna till Sydsvenskans kulturpodd Gräv bort Skåne, eller som vi säger idag, Gräv bort Skåne. Idag så ska vi dissekera SVT-serien Allt för Sverige. Programmet där amerikaner ständigt kämpar med att uttala svenska ord och ständigt misslyckas. Fäbod blir förbud. Och Dalarna blir Dalarna. Allt för Sverige är ju ett urgulligt program, men ger det inte en väldigt falsk bild av Sverige? Vad är det egentligen för myter som sprids? Och apropå myter så ska vi också prata om matkriget. Kampen om vad som är en äkta carbonara och kampen om vem som egentligen äger hummusen. Varför väcker mat så starka känslor? Jag heter Rakel Chukri och idag flankeras jag av två mattokiga kollegor.
Filip Giftesensson heter jag.
Och jag heter Maria Gafranke.
Och jag är då inte mattokig, jag lagar faktiskt inte mat. Jag tvingades laga lite mat i helgen för att min man var sjuk.
Åh nej, jag kommer fortfarande ihåg när du berättade hur du skulle steka någonting. Vilken katastrof det blev.
Just det, vad var det? Jag skulle steka ägg och misslyckades.
För att du trodde inte att man behövde något matfett i en teflonpanna.
Nej, men alltså, det är ju så här non-stick. Om det är,
till viss gräns skulle jag säga.
Nej, men jag tänkte så här, om det är non-stick, då ska det inte behövas någonting.
Då slänger man i maten bara.
Ja.
Mm. Vad blev det då?
Det blev brända ägg.
Ja, men var det du gjorde helgen?
Nej, i helgen så gjorde jag en stekta rotfrukter i ugn med vita bönor, oliver och fetaost och timjan.
Det låter ju jättegott. Mm.
Ja, det var faktiskt
smarrigt.
Du gör framsteg.
Ja. Och sen så gjorde jag en sak till, men jag har förträngt det. Just det, jag stekte korv också. Och då blev det ju samma så här stress, så var jag tvungen att fråga ut maken liksom. Vad är det för smörjmedel som ska användas? Ska man steka det här? Det står rapsolja i receptet. Ska man, för jag studerar alltid så här exakt liksom, hur många minuter ska det stekas, och så har jag liksom en timer på mobilen. Och jag lyckades faktiskt, det blev lite brända korvar, men det blev ju knaprigt.
Det är festligt.
Ja. Men vi ska börja med Allt för Sverige. Filip, du har någon slags hatkärlek till programmet. Vad händer?
Ja.
Vad händer?
Om vi säger så här.
Säg det nu.
Den så kallade Sverigebilden.
Ja.
Det är väl lite sist och där med den nu för tiden, va?
Ja.
Eller? Man är inte så jättestolt över att vara svensk alltid.
Den är lite naggad i kanten.
Ja. Mm. Tänker på liksom efter förra valet. Det är väl, vad är det, förra hösten? Ja, ett år sedan ungefär. Då spreds ju en någon så här tysk illustration på Pippi Långstrump där hon står och ser förfärad ut framför en blågul fana som är ritad som ett hakkors. Och sen nu på sistone har vi haft liksom kampanjer som liksom påstår att den svenska socialtjänsten kidnappar muslimska barn och ger dem till bögar. Vi har stormning av ambassader för att folk tror att liksom den svenska regeringen är ute och tuttar på koraner personligen. Och i det här är det ju då en lisa för själen att SVT-programmet Allt för Sverige är tillbaka med en ny säsong. För där, det skjuts absolut inte, det kidnappas inga barn, utan där är Sverige liksom paradiset på jorden, kan man säga. Har ni sett programmet?
Jag följer det slaviskt.
Ja, ja. Och det är ju, vad ska man säga, alltså, det är ju en, det är ju inte en helt igenom falsk bild som målas upp av Sverige kanske, men den är ju väldigt friserad och väldigt förskönad. Det är något slags, det är nästan som att man kan tro att Palme fortfarande styr Sverige.
Du menar att Palmes ande kanske lever i programledarens kropp liksom?
Ja, precis.
Ett spöke.
Exakt. Det är ju liksom en Sverige målas upp som liksom en fullständigt intakt välfärdsstat som har producerat liksom visserligen lite tystlåtna och blyga medborgare, men med otroligt sunda och progressiva värderingar. Och de här amerikanerna får lära sig glosor som populating och allemansrätten och systembolaget. Det var ju i nya säsongen, så var de just då handlade mat på typ ICA, och så var de så här, vad är ölen och spriten typ?
I don't think there's beer in here.
Beer and wine was not available.
That's we sell it in another store we called Systembolaget.
Så pekar någon stackars förskräckt kassörska i riktning på andra sidan torget typ mot Systembolaget.
Hårt regisserad var hon då.
Väldigt, väldigt regisserad. Och sen, och amerikanerna liksom blev lite förvånade och så. Först och sen klipp till när de är och botaniserar bland rosévinet på Systembolaget. Klipp till en synk där Systembolaget som koncept tokhyllas.
I like that Systembolaget has limited hours. I think it holds people back.
Att det håller ner konsumtionen av alkohol och sådär. Ja.
Vi hade inte klarat oss utan staten måste kontrollera vårt drickande.
Precis. Ja. Ja. Och, men jag skulle säga att det är liksom några liksom geniala ingredienser som gör det här programmet väldigt bra. Det är ett, programledaren Anders Lundin. Otrolig i den rollen. Varm, milt humoristisk och liksom så här lagom bra på engelska.
Liksom. Riktigt svensk alltså. Riktigt lagom svensk. Bra på svenska.
Ja. Ja. Nej, men jag har också tänkt på det, att han har det här gamla uttalet av engelska. Till exempel, han säger inte change, han säger change.
Ja, ja. Precis. Men det är som att han liksom fångar den här liksom klischéerna med svenska, att vi har haft en liksom skola där vi såklart har lärt oss ganska bra engelska, men vi förhäver inte oss heller genom att uttala allt så jävla bra liksom. Och sen då den andra ingrediensen, deltagarna. De lyckas alltid kasta amerikaner som har den här kombinationen, identifiera sig stenhårt som svenskar och har aldrig ens googlat Sverige. De är så här, och de är också ganska välbärgade många, och de är så här, oh, I'm a Swede, och du vet, så här, den svenska kulturen är så viktig, och de kanske har någon dalahäst hemma i sitt hus i Kalifornien var de nu bor, och så är de så här, men de har aldrig satt sin fot i Sverige innan de skulle få vara med på tv. Det är så himla konstigt. Och då att de inte ens har googlat de mest liksom basic kunskaperna om Sverige gör ju dem till liksom väldigt så lättledda offer för den här liksom välpolerade bilden som programmet ger.
Mm. För jag bara sticka in här också, att jag tycker också att de är ju också välpolerade amerikaner. Mm. Jag tänk på det nu i den nya säsongen. Att än så länge, det är ingen som är så här maga-amerikan. Nej, nej. Och jag misstänker ju att några där faktiskt är trumpianer. Till exempel då när de var i Stockholm och så fick de lära sig om sexualundervisningen.
Just det.
Som svenska ungdomar får.
Vilket ju är ett klassiskt inslag. Att det är ju visa på Sveriges progressiva liksom.
Exakt, precis. Och så fick de lära sig så här, men här får kidsen lära sig om kondomer och bla bla bla. Och de kommer ju ändå ha sex, och då kan vi lika gärna berätta för dem. Och då såg man så här hur typ en eller två satt där med så otroligt så här hopsnörta ansikten som russin och bara så här, liksom, de ville säga någonting om hur äckligt och syndigt och perverst det var. Mm. Men så gjorde de det inte.
Nej.
Och jag har funderat lite på så här, men klipper de bort det? För jag menar, någon där måste ju vara så här tokristen och trumpian och sådär.
Exakt. Det blir också en nidbild av amerikaner liksom, att om man ändå tänker att så här, hälften röstar på typ republikanerna, så syns ju det inte alls i allt för Sverige liksom. Utan det ska ju vara sådana som är väldigt öppna för det här svenska, att vi är helt chilla med att snacka snippa och snopp med våra barn och liksom lära ut sexualkunskap från tidig ålder och så.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
De lyckas ju alltid också, som i, jag tror det var det senaste avsnittet, då skulle de få snacka med härliga svenska EPA-ungdomar. Och då hade de ju såklart, de nämnde ju inte ett ord om liksom att trafikolyckorna med detta fordon har ökat mycket de senaste åren. Utan det var
Gud
ju,
vad du är tråkig nu.
då hittade de ju några extremt välartade EPA-ungdomar som visserligen lyssnade på liksom fröken Snusk, som amerikanerna såklart älskade.
No, I absolutely get why the kids love it. It's fun, it's engaging, they get to hang out with their friends, play music, have fun and you know, stay out of trouble.
Men då de här EPA-ungdomarna jobbade också som så här, åka hem och gå ut och rasta gamlingar och servera dem lunch och så. Och det blir också
rasta, hallå.
Och det blir återigen att de måste få in det liksom härliga, snälla, trevliga Sverige. Och såklart klipp till en amerikan som sitter och hyllar den svenska välfärdsstaten och säger att det här är något vi borde ta med oss hem till USA.
Det skulle kunna bli en sån här The Look-historia när någon sån svensk studentradio eller någon svensk som jobbar på studentradio spelade The Look av Roxette. Och så blev det en sån superhit och sen, så vet alla vad som hände sen. Detta kan hända med fröken Snusk nu och rid mig som en dalahäst.
Men får jag då bara fråga då, Filip? Du sitter här och då gnäller på den bilden som Allt om Sverige ger av EPA-dunken. Vad har du för bild av EPA-dunken då?
Ja, men det känns ju... jag vet inte. Alltså, det är bara att de var så himla artiga och trevliga och liksom det var inget problem att med de här fordonen eller musiken eller något.
Men sa de alltså, nu ska jag vara lite transparent. Jag såg ju Allt för Sverige i början, de första säsongerna. Men sen släppte jag det för att det kändes bara som att det var så mer av samma sak. Och det inser jag att det är precis vad det är. Var det någon som berättade för dem vad texterna var? Alltså EPA-dunk-texterna?
Nej.
I did have fun tonight. Like there were some really good kids that I met. Alltså jag reagerade också jättemycket på det, att jag bara kände så här, nej men det här är ju historieförfalskning liksom. Att jag menar så här, den EPA-dunken som jag lyssnar på, då har jag förstått. Jag har passivt lyssnat på den, kan jag säga. I min roll som journalist på en tidning för att hänga med. Det handlar ju om att man ska kröka, man ska knulla, man ska liksom, grissvina loss liksom. Men bilden som de gav i Allt för Sverige var ju, liksom, de hade liksom censurerat bort nästan allt snusk. Och det liksom extrema supandet. Och då var det en så här äldre tävlande i programmet som sa så här, men det här är en sund ungdomskultur, den är sund. Och då är det så här, nej, men om hon verkligen hade vetat hur det egentligen ser ut liksom. Och där kan jag också känna, jag menar så här, supandet är ju också supersvenskt.
Ja.
Jag menar, jag kommer ihåg att alltså, redan när man var så här, ja, men 15-16 år, så folk söp ju liksom tills de däckade, kräktes här och var liksom. Och vi har ett torp i Västergötland.
Just det.
Där raggakulturen och epakulturen är liksom jättestark. Och det är ju ett svineri av liksom bibliska mått. Det finns inget... Alltså bilburen ungdom är ju rätt grisig. Alltså.
Ja.
Det finns ju långa traditioner av det.
Ja, och jag säger det inte som någonting negativt. Alltså för mig är det svenskt. Och jag tycker att det är härligt. Jag tycker man ska festa ordentligt när man är ung. Men jag menar, det jag har sett liksom... Det är ju så att raggarundorna liksom runt Lidköpings torg, när liksom, någon liksom sitter med liksom röven bar liksom, och visar upp den för hela torget, och ungdomar som är så packade att de knappt kan gå. Liksom. Ja. Varför visar de inte upp det?
Men precis. Detta är ju också en amerikansk tradition. Alltså hela det här cruisa runt i... Alltså, och mona ut med rumpan genom... bilfönstret. Liksom.
Är Mona amerikanskt? Att visa röven, Maria? Är det du säger?
Nej, alltså, jag vill inte säga, jag vill inte ursprungsbestämma det, men det existerar också på andra ställen än i Linköping och andra svenska hålor. Lidköping. Ja.
Ja, men det är precis, men det känns också som att de är så jävla amerikanerna, de är så storögda och liksom har också en de är så positiva och lyckas liksom tolka allt i Sverige nästan, eller det är nästan som att de har sett det för första gången, trots att mycket ju finns och är ännu större eller bättre i USA, som när de var i den här nya sången, var de på Gekås i Ullared liksom.
Ja.
Och så sitter de ändå wow typ allt det här finns under one roof och sånt. Man bara, vad fan, alltså det finns väl 1000 Walmarts i USA som är större än Gekås.
Gick inte Anders Lundin in och sa det finns också andra affärer man kan handla i? Det är en public service.
Jag tror inte det är konstigt nog. Utan där, det var öppet med att det var Gekås.
Men du tror alltså att det här är inte en konspiration, men att SVT liksom producera det här programmet för att väga upp liksom den negativa bilden av Sverige utomlands.
Nej,
är det du sitter här och säger, Filip?
Men kan det inte...
Man det låter nästan så.
Skulle man inte också kunna se det lite som en hämnd på att visa så här, kolla vad era förfäder flyttade från. För jag tänker så här, i de här personliga där de får reda på om sin släkt, de får ju alltid ett brev så här. Det här har vi tagit reda på om din släkt. Och det är ju också ett väldigt, väldigt bra inslag. För att där har du kombinationen liksom väldigt mycket tragik. Eftersom det utspelar sig under liksom så här, det fattiga 1800-talet mycket. Och väldigt blödiga amerikaner. Mm. Så när de sitter där och läser om sin farfars morfars cousin som dog i barnsäng, så då öppnas ju tårkanalerna liksom på vid gavel. Och sen så liksom då den här utvandringen från Sverige, fattig Sverige till USA liksom. Men det var ju liksom när deras släktingar hade stuckit sen som Sverige blev liksom världens bästa land. Så det blir lite som så här, okej, de flyttade till USA, fick det bättre, men sen efter liksom andra världskriget och framåt, sen har liksom bara gasade Sverige om och blev det liksom bästa och mest progressiva och vidsynta landet som finns.
Du menar att om det bara hade varit lite stake i dem, om de hade det härdat ut här, så hade de fått det mycket bättre, eller?
Ja.
Okej.
Men jag tycker att det är en väldigt så här fascinerande kontrast som finns i allt om Sverige. Att å ena sidan så sänker man sig själv hela tiden, alltså svenskheten. Mm. Och å andra sidan så hyllas vi som liksom att vi är bäst i världen. Mm. Och att till exempel när man sänker sig, det är till exempel när programledaren, när han då hävdar så här att... nej, men när svenskar hör att någon är i trapphuset... Då stannar de kvar i lägenheten i skräck, för att det värsta som kan hända är att man råkar springa på sin granne och måste typ hälsa.
Mm.
Och i hissen så står vi så här liksom stela som statyer och bara tittar inte på varandra. Och liksom.
Men det är ju som en sketch från 1982.
Ja, visst.
Alltså, Det är ju jättegammalt.
Nej, men exakt. Men ändå så ska då de här amerikanerna liksom få itutat i sig att det är så. Mm. Och samtidigt då den här otroligt grandiosa självbilden av att vi är liksom bäst i världen. Ja. Men jag tycker det.
Att vi är bäst i världen?
Nej, men jag tycker Sverige är jättebra.
Ja, visst. Nej, men exakt.
Och Systembolaget.
Och Systembolaget. Nej, men att det är väldigt mycket av liksom välfärdssystemet och jämlikheten. Alltså det är otroligt många liksom politiska framsteg som har gjorts här, som i och för sig nu håller på att liksom monteras ner, men som väldigt många andra länder liksom har tittat på oss med avund. Mm. Men det är också en så här, jag vet ju också att det är många som irriterar sig på det. Jag kommer ihåg att jag liksom träffade på några i Israel faktiskt, som hade pluggat i Uppsala. Mm. Och de hade pluggat så här jordbruk. Och de var från Kanada. Och jag kommer ihåg att de berättade om hur dryga de svenska lärarna var. Att de var så här, nej men allt som man gör i Sverige är bäst. Mm. Ingen annan har förstått jordbruk som vi har gjort. Och de här liksom, kanadensarna irriterade ihjäl sig på det. Mm. Att de var så här, hur kan ett så litet land vara så jäkla pompöst liksom?
Nej, men jag håller med dig om att alltså, Sverige är ju jättebra. Men det hade ju ändå, det hade väl inte skadat liksom om de uppdaterade den bilden lite. De hade ju aldrig varit så här, ja, nu styr Sverige liksom av ett liksom regeringsalternativ som störde sig på ett parti grundat av nazister, eller de hade aldrig varit så här, tagit upp gängskjutningarna. Nej. Att liksom skjuts hejvilt liksom på att oskyldiga dör och liksom det passar ju liksom inte in i bilden där.
Verkligen inte.
Utan det är så himla gemytligt och det är så här, nu i något program var de ju hemma hos en sån liksom extrem sån hipsterbonde som liksom tjänade smör för hand. Och då, de dumma amerikanerna, då tror ju de att det är så liksom allt smör i Sverige produceras typ.
Men det som är fascinerande är ju att när programledaren, vet du, Anders
Lundin,
förlåt, så svårt namn att komma ihåg. Anders Lundin. Nej, för när han då ska prata om saker i Sverige som inte är så bra, då ligger det mesta långt bak i historien.
Precis.
Som till exempel senaste avsnittet då, när de då pratade om kulturen i fäbods, alltså fäbodar. Och de var i Dalarna. Och då berättade han så här att, nej, men då var det ju tjejerna och kvinnorna som var i fäbodarna. Mm. Och sen så var männen någon annanstans. Och då berättade han att under den här perioden så antalet män som blev fällda för tidelag, sex med djur, ökade liksom dramatiskt för att de hade inte tillgång till kvinnor. Nej. Men uppenbarligen till enorma mängder får. Och då var det många av de här amerikanska tävlande som satt och var helt chockade. Och bara, what? Are we descendants of sheep fuckers? What?
Ja, precis. Men det blir så safe då. Och, som du sa, liksom, då tar man något som utspelade sig för ett par hundra år sedan. Typ.
Men en anledning till att jag älskar allt för Sverige, det är att... Att det får mig att känna mig väldigt, väldigt, väldigt svensk. Mm. Alltså på ett sätt som jag... Alltså, jag menar, båda mina föräldrar är födda i Turkiet. Mm. PS, inte turkar, utan assyrier. Kom hit på 60-talet. Jag menar, jag är ändå född och uppvuxen i Jönköping. Men min svenskhet har ju så att säga blivit ifrågasatt. Mm. Jag kommer ihåg att jag blev till och med uppringd av en sverigedemokrat en gång. Alltså när de kom in i riksdagen. Mm. För att vi hade jobbat på samma ställe tidigare och han skulle jobba för dem nu. Och då frågade jag honom så här, ja, men enligt ditt parti, är jag svensk? Mm. Och då var han så här, ja, men hur känner du dig? Har du svenska värderingar? Jag bara, men jag är ju född i Sverige, varför skulle jag inte vara svensk? Mm. Utan men då var det så här, nej, men då måste jag ju helt och hållet identifiera mig med bara svenskhet och inte mina föräldrars assyriska kultur. Och då så sa jag till honom, men ditt parti antyder ju att jag är en illegitim innehavare av ett svenskt pass liksom. Mm. Men när jag kollar på Allt för Sverige, då identifierar jag mig med allt det svenska. Mm. Och då är det helt plötsligt någon annan som är den andra.
Mm, just det.
Någon annan som är liksom dum och inte vet någonting, medan jag vet allt om svensk kultur.
Mm.
Så att det är ju
ja, visst.
Det är en underbar känsla.
De skulle ju inte komma särskilt långt på ett sånt medborgarskapstest, de där amerikanerna.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Förra veckan så var det ju en kollega till oss som skrev i vår gemensamma chatt och frågade så här: vad innehåller en äkta carbonara? Och de två matnördarna som sitter här i studion, Filip och Maria, svarade ju väldigt, väldigt snabbt.
Ja.
Så att jag skulle vilja be er redogöra för era ursprungliga svar. Filip?
Ja. Alltså, trots att jag anade att det var en kuggfråga
så ville du ändå vara lite duktig, precis som jag.
Så var jag så pretto att jag skrev så här: äggula, guanciale, svartpeppar, pasta. Nu kanske jag missar något.
Ingen
pasta, vatten, ost, eller pecorino.
Mm.
Det var mitt svar.
Ja, Maria.
Jag skrev pancetta, skrev jag, som köttingrediens, och ägg. Parmesan drog jag till med. Pastavatten, mycket, mycket viktigt med pastavatten som binder alltihopa. Vitlök, salt och peppar.
Mm.
Och vad jag inte skrev. Eller nej, jag kan hålla lite på det. Jag kan hålla lite på det och så lämnar jag över till Rakel.
Svarade du, Rakel?
Nej, men jag lagar inte mat.
Nej, just det.
Ja,
nej.
Så att, jag tror jag har faktiskt ätit. Jag har fått det här carbonara hemma, men med det finns en så här vegansk bacon.
Fakon.
Ja.
Vad hade en italienare sagt om det?
Aja baja hade han sagt.
Ja. Men mycket riktigt så var det ju så att det här var ju en kuggfråga.
Mm.
Vår kollega ville ju kanske inte förnedra er, men
det vill han. Det vill han.
Och han heter då Mattias Oskarsson och är en kär kollega. Men han gjorde då lite research. Han ville då liksom bekräfta en tes till en krönika som är otroligt läsvärd. Och som väldigt, väldigt många har läst. Och hans liksom poäng med den här krönikan är att det finns en väldigt så här stark mytbild kring carbonara. Att det är pastarätten numero uno bland italienarna. Och precis då som, förlåt, jag ska sluta kalla dig nörd, Filip, men du är ju väldigt matintresserad, så finns det den här starka föreställningen att en äkta carbonara absolut inte får innehålla liksom grädde och bacon, utan då ska det vara guanciale, the pig, the cheek of the pig. Men så skrev ju då Mattias Oskarsson att det finns ju faktiskt inget autentiskt med receptet, utan det blev liksom en sanning först på 1990-talet.
Just det.
Alltså det var först då. Och att idag så tror man att carbonaran uppkom i slutet av andra världskriget. Och i många recept så fanns det grädde, bacon. Och att det var influerat av matvanorna hos de amerikanska soldaterna. Och sen då så skrev då Mattias, så här borde han ju självklart haft en triggervarning för alla italienare. att i det allra äldsta publicerade italienska receptet från 1954 så ingick det gruyèreost.
Just det, som är från Schweiz. Typ.
Men tesen då i krönikan var ju att i det italienska köket idag så finns en sån enorm autenticitetsvurm. Den italienska maten ska behållas ren. Men att det finns liksom inga historiska belägg för det.
Men det är också så här, jag och Filip lever nu 2023 och vi, alltså nu är det, alltså våra varianter av carbonara, det är den gängse varianten.
Yeah.
Så är det bara. Alltså, även mat förändras ju med tiden. Vad jag inte skrev där i vår chatt, för jag visste att det skulle liksom slå ut mig direkt från den här tävlingen, om det nu var en tävling, det är att jag brukar ha gröna ärtor i. Och jag vet att det inte är en carbonara, men det är gott med något litet sött i det här allt det salta. Plus att det ser trevligt ut med något grönt också. Så är det med det.
Mm. Nej, det skulle jag aldrig höja. Även om jag får liksom propåer hemma om att slänga i lite ärtor för att göra det gröna, så då får det serveras vid sidan av.
Och vad tycker du innerst inne om ärtor i carbonara? Kom igen.
Alltså. Säg det nu bara.
Säg det. Säg det.
Okej, det är en tjejingrediens. För att göra lite grönt. Ska man inte, snart blir det väl hyvlade polkabetor också.
Som har fått marinera i någon liten vinägrett. Nej, jag är faktiskt bara ute efter det söta. Ja. Smakbrytningen där.
Nej, men det låter gott faktiskt.
Men det Mattias också skrev i krönikan var att italienare, alltså restaurangbranschen, turistindustrin, livsmedelsindustrin, har alltså sålt in matmyter om den italienska maten. Och att tillsammans med Frankrike och Spanien så ligger man i topp vad gäller varumärkesskydd för regionala mat- och dryckesvaror. Och då så menar han att det också finns experter, alltså matforskare, som varnar för att det italienska köket har stagnerat. Det utvecklas inte längre. För att det finns så många människor som är lite så här diktatoriska och säger att en carbonara ska absolut inte innehålla grädde eller bacon eller tjejärtor som Maria vill ha liksom. Och just den här autenticitetsvurmen är ju så otroligt stark idag. Och det finns till exempel en youtuber som heter Vincenzo som är jätterolig och som är underbar att titta på, och vi tittar på honom hemma. Och han älskar ju att göra så här reaktionsvideor på andra som tillagar carbonara.
No. Why the parsley? What have they done?
Och det finns ingenting han hatar så mycket som när folk liksom lägger på persilja eller har bacon, och han upprepar maniskt. Det ska vara guanciale, the cheek of the pig. Och sen så finns det en video där någon till och med har i om det är höns eller kycklingbuljong. Mm. Och han, psykbryt.
Ja, ja.
Psykbryt.
Men precis, jag har också tittat på honom några gånger, att det är liksom någon som ska göra någon så här bolognese och glömmer soffritton, och då liksom går ju topplocket på honom liksom. Men sen är ju, jag menar, det är ju en sån genre i sociala medier också, så här att ja, men till exempel så här i amerikanska par där oftast killen är italienare, om man bryter spagettin på mitt och sånt, så blir de helt galna liksom.
Is this enough of a host?
No, a little bit more. Okay, I'm going. Sara, ma tu sei pazza?
What?
Sara, tu... Dai, you cut the pasta. You know that is illegal in Italy.
Så det är ju också, med italienarna... Ja, men det var intressant att läsa Mattias 6, för man inser nu var det här kommer från. De är ju extremt bra på att upprätthålla den här mytbildningen kring mat och så, att om man pratar med italienare om svensk pizza till exempel, så skakar de bara på huvudet. Ja, burkskinka.
Ananas.
Liksom, ja, precis. Och jag menar, om jag minns rätt från Mattias 6, så liksom var det ju, är väl egentligen i alla fall spridningsmässigt så har väl, så kom väl, kan man ju säga att den svenska pizzan är nästan lika gammal som den italienska, om man ser på hur, alltså för det var väl i, den fanns fram till 50-talet fanns den väl i stort sett bara i Neapel liksom i Italien, så att, och jag menar i Sverige var ju pizzerierna öppna på typ 60-talet, så att det är ju inte så, så att det, svenskar liksom är födda på 40-talet och italienare födda på 40-talet kanske åt pizza typ nästan samtidigt första gången liksom.
Alltså jag måste säga att alltså det är ju lite roligt det här på ett sätt, på ett plan så är det lite roligt det här gnabbandet vad det ska vara, att det ska vara exakt det ena eller det andra, men det tar ju också jag tycker det är så himla tråkigt när maten blir en sån materialsport liksom. För att ja, varför äter man? Jo, de flesta kanske äter för att, och liksom, för att man, kroppen behöver mat. Men så finns det också så privilegierade människor som vi som faktiskt äter mat för njutningen. Mm. Och så, gröna ärtor, ananas, vad det nu är för någonting. Att det, ska, det är något bizarrt med att det ska vara en sån otroligt stor grej vad man lägger i.
Men det som är intressant tycker jag är att det finns otroligt mycket starka känslor kring mat. Mm. Och till exempel då när 2003 USA invaderade Irak, då var ju liksom Frankrike emot detta. Just det. De var så här, nej, vi tycker absolut inte att USA ska gå in i Irak, för att som vi alla vet, Bin Laden var ju inte i Irak och Saddam Hussein hade ingenting med 9/11-attackerna att göra. Men då blev amerikaner så arga att de vägrade säga french fries om pommes, utan att det var flera restauranger som döpte om det till freedom fries.
Just det.
Ja, som liksom någon slags protest.
Att detta har hänt. Att detta har hänt på riktigt. Mm.
Ja. Och att vi har levt. Mm. Och sen så läste jag, det här är förmodligen Wikipedia-kunskaper, men att även under första världskriget att det var vissa som döpte om sauerkraut till liberty cabbage. Mm. Så att amerikaner, de ville få in det här freedom och liberty i mycket. Men, och sen finns också ett annat, om vi ska stanna kvar vid liksom amerikaner som säger dumma saker. Så fanns det ju en programledare som heter Tucker Carlson. Han var tidigare på Fox News. Han var superstor där. Och sen så kom det fram att han hade väldigt sunkiga idéer, åsikter och slängdes ut. Och nu är han mest känd för att han har ett program på X, tidigare Twitter, där han bland annat då har intervjuat Barack Obamas påstådda homosexuella älskare.
Vilket skåp ändå.
Vilket skåp. En gammal knarkare som berättat att han hade varit i Chicago och så hade han träffat Barack Hussein Obama, så hade de knarkat ihop och made love. Ja. Mm. Hur som helst, innan han tog den här svängen i sin karriär så hade han en debatt med en journalist från Mexiko som pratar om mexikansk mat och tacos. Och då häver Tucker Carlson ur sig: tacos isn't Mexican food. It's from San Diego.
What, you think you own tacos now or something? There's I'm cultures. From San Diego, man. Those are my tacos. Mine.
Och då blev ju folk helt galna. Bara, men ska ni ta det ifrån oss också? Och samtidigt som man kan säga att, ja men att Tex-Mexen till exempel, ja men den har ju väl utvecklats.
Ja, precis. I Texas.
I Texas. Mm. Men att från det liksom hävda att till och med tacos då skulle vara från San Diego. Nej, han fick på, vad heter det? Tasken?
Flabben.
Tasken.
Han borde fått på tasken.
Ja. Men, och sen nu då, så i efter att kriget mellan Israel och Hamas startade, eller bröt ut, så har det ju då utvecklats ett hummuskrig. Det här hummuskriget är ju inte nytt. Nej. Men nu så är det igång igen. Och då skrev New York Times om en palestinsk matskribent i USA och en israelisk, en kock med israeliska rötter som hade varit vänner.
Just det.
Och de har liksom, ja men, möts i detta och de är liksom från samma region och trots att den ena är palestinsk och den andra är judisk så blev de liksom, har de samarbetat en massa. Och nu så har då den, men nu pratar de inte med varandra.
Nej, just det.
Och då så säger då den palestinska matskribenten att nej men det går inte längre. Maten kan inte hela vår relation. Den har inga magiska liksom egenskaper. Men hon och flera andra palestinier menar nu då att inte bara så har liksom Israel tagit från dem marken utan man försöker också stjäla deras mat.
Just det.
Och nu är det många i, eller vissa grupper ska jag säga, vissa aktivister, till exempel i Philadelphia, som nu vill att man ska bojkotta restauranger som drivs av israeler eller folk som stödjer Israel.
Och sen finns det också någon sån här kampanj att palestinska matställen överöses med sån här lägsta betyg på nätet. Också så här orkestrerat.
Nej, det är helt galet. Man tänker så här, ni har ju större problem än så här.
Men det är alltid lättare att se någonting. Alltså, det blir så himla konkret. Och liksom att banta ner alltihop eller krympa ner allting till den här lilla kikärtsröran. Liksom. Det blir mer hanterbart än liksom, hela den liksom, otroligt långa, stora, svåra, komplexa konflikten liksom, som det handlar om på riktigt. Så att det är inte, jag tycker det är liksom helt självklart och rimligt att det, att det här hummuskriget blossar upp varje gång. För så tror jag att det är. När den riktiga konflikten eskalerar, då eskalerar också hummuskriget. Då blir det liksom, det blir viktigare då än när det är fredligare tider.
Men sanningen är ju också att hummus i Israel, jag menar Israel som stat har ju faktiskt inte funnits särskilt länge. Men att jag läste en artikel om det i Haaretz, en mer liberal tidning i Israel. Och där menar de att många av de europeiska judarna som kom till först till det som hette Palestina och sen det som blev Israel, att de först inte var så vana vid att äta hummus.
Nej.
Men att det sen blev mer och mer populärt och att på 50-talet så började man servera det i kantinorna för den israeliska militären. Och sedan så blev det en industri. Att man började producera hummus på industriell nivå och sälja det utomlands. Och det här har nog lett till att i många länder där man kanske köper då hummus från Israel så har man, tror man då att hummusen är israelisk. Och det här var det en minister från Libanon. Han blev helt tokig. Han hade varit på någon konferens i Frankrike och där fått höra, det här är några år sedan, där fått höra att hummus är israelisk. Topplocket går. Och då bestämmer de sig för att nu måste man i Libanon tillverka världens största hummusfat.
Just det.
Så att man kommer in i Guinness rekordbok. Så att man en gång för alla bevisar att hummusen är libanesisk.
Ja.
Ja. Och det här lyckas man med. Men problemet är ju att hummusen, man kan varken säga att den är libanesisk eller israelisk, för att Libanon har inte heller existerat särskilt länge, utan istället så är det en väldigt, väldigt gammal rätt. Den är ju liksom, vissa hävdar att den är tusentals år gammal. Och att den till exempel kan ha uppfunnits i Egypten. Men jag vet inte, jag är själv väldigt så här kluven till, jag tycker inte om det här snacket om kulturell appropriering vad gäller mat. För att då är det nästan som att man vill hävda att ja, men då kan inte israeler få tycka om hummus för att de för att de inte är araber.
Nej.
Och jag menar, är det bara araber som liksom ska få sälja hummus och älska det mest? Då är det nästan som att då är det bara japanerna som får laga sushi och så vidare. Eller?
Och jag då, som är så himla svensk, enligt, i alla fall enligt dig, jag är ju det. Får jag överhuvudtaget närma mig en hummustallrik? Eller får jag göra hummus hemma själv?
Nej.
Okej, tack för klart besked. Jag ska gärna sluta med det då.
Nej, men jag tror att problemet i det här fallet, eller om jag kan också förstå varför palestinier liksom känner att att vissa säger så här: de har tagit vårt land, ska de nu också ta vår mat? Mm. Det finns en komiker, Bassem Youssef, som skämtar om det här också. Han sa så här:
Israeli hummus, oh that's an insult. Israeli hummus, come on. I mean, take the land, but leave the hummus, man. I mean, come on.
Take the land, but leave the hummus. men jag tror just att det är den här, att de reagerar på att det är många utomlands som tror att hummus är israeliskt. Men som vi redan har konstaterat i det här programmet, många amerikaner till exempel, eller kanske fransmän i det här fallet också, deras bild av omvärlden är ju också lite skev. Mm. Liksom. Och jag ringde mina föräldrar i morse och frågade, vilka skapade hummus? Mm. Och då svarade mamma, araberna.
Ja.
Så då är det klart.
Ja.
Det var araberna.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Maria, du läste om två konkurrerande hummuserior.
Det finns en brittisk-israelisk kock som heter Yotam Ottolenghi. Som jag vet också Filip är lite förtjust i.
Mm, jag har hans mat. Några av dem, hans kokböcker hemma. Ja,
ja, jag med. Och i den som heter Jerusalem, där skriver han just om hummuskriget och hur liksom, hur det har fightats om genom tiderna, vad det egentligen. Och han, om han slår fast något, så är det ju just så här, Egypten med, alltså, eller däromkring.
Mm.
Men att, tja, det kan också, det är delade meningar. Han sejfar lite sådär, men han tror ändå på Egypten. Men han skriver otroligt fascinerande. Han skriver om ett ställe som i utkanten av Jerusalem som hette Abu Shukri faktiskt.
Yeah.
Dock med annan stavning. Som var en så här hummuseria som serverade hummus. Populärt. Och sen plötsligt en dag mitt över gatan så öppnade ett annat ställe som hette Abu Shukri. Där det var en liten skylt i fönstret där det stod: detta är det riktiga Abu Shukri. Och då var det en servitör, en svärson tror jag, till ägaren till det liksom ursprungliga stället, som det hade beskurit sig, som öppnade då ett eget med samma namn. Och sen nästa sak som hände var att det första stället skrev så här: vi har inte flyttat, det här är det riktiga Abu Shukri. Det här hade de en sån skylt då. Och sen kontrade det stället nummer 2 med en stor sån banner som var: detta är the one and only Abu Shukri. Alltså så höll det bara på. Alltså tror jag i åratal höll detta på. Och detta har faktiskt också hänt i Trelleborg.
Inte bara i utkanten av Jerusalem.
Utan också i Trelleborg. För att precis detta hände i min släkt. För det fanns, alltså en av de äldsta företagen i Trelleborg, Frankes bageri.
Nej.
Fanns, alltså det är från, det är jättegammalt. Många generationer. Men någon gammal franke där, hade detta stället. Och sen i något, när någon generation vid något tillfälle var för gammal och skulle lämna över det, så blev det en schism mellan två bröder. Den ena tog över bageriet och den andra, jävligt arga brodern, startade på samma gata, Frankes hörna. Men liksom i princip samma, det var ju samma grejer då. Så det uppstod ju jättestor förvirring. Och det fanns länge, så levde de här två.
Och körde det liksom parallellt?
Ja, varsin bror hade varsitt Franke-ställe. Och de hatade varandra.
Undrar hur vet du hur kunderna delades upp? Alltså gick man till en av dem eller kunde man vara lite otrogen?
Det är otroligt fascinerande. Sådär. Nej, jag vet inte det, om man var liksom, om man var otrogen om man gick till andra. Alltså hörnan finns inte längre, men bageriet finns, det finns fortfarande kvar.
There can only be one Franke, som vi brukar säga här på redaktionen.
Mm. Eller Abu Shukri.
Du har lyssnat på Gräv bort Skåne, en kulturpodd från Sydsvenskan. Följ oss där du hittar poddar, så missar du aldrig ett avsnitt. Klippen i avsnittet kommer från SVT och YouTube. Producent och klippare är Gustav Wirtén och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Ha det gött!
Hej då!
Hej då!